Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack!
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vad roligt att du är med och lyssnar. Tack för alla glada tillrop och hälsningar, både på mejl och Facebook och speciellt nu på sista tiden på mina Instagram stories. Lite naket ibland, jag ber om ursäkt för det. Hur som helst så vill jag dela med mig av lite av det jag gör för att hålla hormonerna och måendet i schack. Och det är uppenbart att en del blir peppad av det och det är mitt enda syfte. Lite längre fram här så kommer det också komma väldigt mycket bra klimakterie hacks eller tips på vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Och det är några av dem som tidigare har varit med i podden som delar med sig. Så håll utkik efter det. Så vill jag också säga att jag är jätteglad för att det blev så bra respons på förra avsnittet om sköldkörteln. Stort tack säger jag också till doktor Cecilia Tibell som var med och delade med sig av sin stora kunskap. Och jag blir så glad när ni delar avsnitten på Facebook, vilket många gjorde den här gången. Nu den här gången så har vi avsnitt 113 och jag talar här med professor Inger Sundström Poromaa. Och Inger har forskat massor om PMS och förlossningsdepressioner, alltså allt som rör hormoner och humör. Och nu vill jag veta om man blir deprimerad av hormoner eller kanske är det hormonsvängningarna eller går det ens att svara på. Så vi börjar med att tala lite grann om p-piller och så glider vi in på det här med sexlusten. Och sen undrar jag ju förstås, vad händer i klimakteriet när det svänger i hormonnivåerna? Jag är jätteintresserad av det här eftersom det verkar som nedstämdhet och deppighet eller depression är väldigt vanligt bland oss i övergångsåldern. Och det är ju inte helt lätt att få raka svar på det här har jag förstått efter att ha gjort det här avsnittet. Men du är så välkommen att lyssna och ge mig jättegärna feedback på info@klimakteriepodden.se. I avsnittet så pratar Inger bland annat om gulkroppshormon och det vet ju de flesta av er säkert att det är samma sak som progesteron. Och när vi talar om nätköp i avsnittet så nämns det som kräm och då menar Inger förstås progesteronkräm och att det är den som det kan vara svårt att veta hur potent den verkningsfull den egentligen är. Fast nu kör vi igång, så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Inger Sundström Porma hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Ja, men det är ju jättekul att få vara med.
Ja, ja, härligt. Mm. Det är, jag har hört talas om dig ganska mycket i olika sammanhang. Och du är ju med i otroligt mycket intressanta studier. Du har jobbat kliniskt med massor med kvinnor och du är knuten till Uppsala. Akademiska, professor i obstetrik och gynekologi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, och du jobbar då i forskargruppen med reproduktiv hälsa.
Ja, stämmer bra det.
Ja, bra. Mm. Och i, här på SFOG där du och jag träffas nu, den här veckan där alla gynekologer och barnmorskor och alla möjliga har förmånen att träffas, så har du varit med och hållit ett föredrag som var väldigt intressant om p-piller och humör, och så kommer man in på depression, och då blir jag lite nyfiken. Kan du inte kort berätta, för att det här med p-piller och depression och liten, ja, det glider ju över i oss kvinnor som sen då liksom inte äter p-piller längre, vi kanske slutar tvärt och så händer det liksom något annat i oss.
Grunden i den presentation, eller bakgrunden i den presentation som jag hade igår, handlar väl lite grann om att jag tycker att vi ser närmast en ganska stark mytbildning i samhället, att man tror att p-pillerna, eller egentligen alla hormonella preventivmedel, att de är så farliga och att de ökar risken för att vi ska bli deprimerade. Och den här diskussionen är ju någonting som egentligen har funnits med ända sedan p-pillet introducerades på 60-talet. Men för några år sedan så kom det en studie från Danmark som fick ett oerhört massmedialt genomslag. Och som jag känner forskarna, jag tror absolut jag tror att deras resultat har ett korn av sanning i sig. Men samtidigt så vill jag med den föreläsning som jag hade igår ändå poängtera att den här risken för att bli deprimerad av sina hormonella preventivmedel, den är sannolikt ganska liten. Och att det vi ser när vi gör riktigt bra studier, som där vi använder såna här placebo-tabletter och där man lottas i behandling, så ser vi egentligen ganska minimala effekter av de hormonella preventivmedlen. Så det var en kort sammanfattning.
Ja, för det får oss ju då liksom glida in på det här när vi kvinnor tappar våra hormoner, kan man säga. Mm. Vad händer då? Om man nu ska tänka på det här med risken för depressioner och så vidare.
Man kan väl säga så att det finns ju egentligen två riskbilder. När man är på vägen mot att sluta menstruera, komma i det vi kallar för menopaus, så tänker man ju då i de allra flesta fall att det beror på att man tappar sina östrogennivåer, eller att östrogennivåerna varierar ganska kraftigt under de här sista åren innan man kommer i menopaus. När det gäller humörbiverkningar av hormoner och hormonella preventivmedel när man kanske är lite yngre, då brukar vi ju tänka mer i termer av att det handlar om att det är gulkroppshormonet som är boven i dramat. Men just för kvinnor som närmar sig menopaus, så tänker vi i alla fall, den teoribildning vi har kring detta är att det handlar om att östrogennivåerna sjunker eller varierar kraftigt.
Och blir man då kliniskt deprimerad? Är det det du säger, att det kan orsakas där? Missförstår jag dig nu?
Nej, jag menar i alla såna här sammanhang när det handlar om hormoner, så handlar det ju om att vi är ju individuellt har vi en olika känslighet. Så att det är ju givetvis så att det finns kvinnor som seglar genom hela den här perioden, åren innan man går i menopaus och efter menopaus, utan så mycket som en krusning på vattenytan. Man märker absolut ingenting av det. Men självklart att det kan vara så att för individuella kvinnor så kan de här hormonförändringarna då betyda att man kan känna sig lite sänkt. Men så finns ju faktiskt också lite forskning som indikerar att en del kan utveckla en klinisk depression 1-2 år innan man kommer i menopaus.
Och var ligger, om man tittar på kvinnor så får man ju en känsla av när man säger så här, 10% av alla kvinnor står på SSRI-preparat, det vill säga det vi vanliga människor kallar antidepp. Var någonstans hamnar man, var är den största förskrivningen? Är det liksom runt de här klimakterieåren? Eller var finns det någon fog för det här att man tror att man blir låg och deppig bara för man hamnar i klimakteriet?
Jag kan faktiskt inte svara på frågan sådär. Jag tror att jag tittade på när i åldrarna förskrivningen kommer. Men jag tror det vi har i Sverige vad gäller våra registerstudier och så vidare. Vi kan aldrig få svar på den frågan om det finns en ökad förskrivning av antidepressiva läkemedel i anslutning till att man kommer i klimakteriet. Och det beror ju på att alla vackra och fina register vi har i Sverige som fungerar, inget av dem innehåller ju någonstans något årtal för när kvinnan slutar menstruera. Så man gör ju ofta då en approximation. Man tror att det här inträffar vid 52 års ålder. Men vi vet ju att det är så otroligt individuellt när det här sker. Så att vi har svårt att... Jag kan inte svara på din fråga. Nej. Om det finns någon peak inför att man kommer i klimakteriet. Nej. För att ingen vet på nationell nivå när vi gör det.
Nej, och sen så är det ju en del kvinnor som då vittnar om att när man är ute på andra sidan, när man liksom är väl förbi menopaus och det liksom allting har lugnat ner sig och är på någon slags stabil nivå, så är det ju många kvinnor som vittnar om att de känner sig låga och de känner liksom inte det här rusiga, argsinta humörsvängningarna som kanske är mer kopplat till förklimakteriet, utan de känns liksom allmänt låga, en del säger man har landat på stranden och sen blir man liggande.
Det är ju i alla sammanhang när det handlar om hur vi mår och vad som förändras när man kommer i klimakteriet, så det som blir problemet för forskarna, det är ju att avgöra vad som handlar om att man slutar att producera östrogen och att man slutar menstruera, och vad som handlar om att man också åldras. Och det är det som gör... Det måste man alltid ta hänsyn till i sina statistiska analyser. Så tittar man på vad man har kommit fram till när det gäller depression i tiden kring att man kommer i klimakteriet, så finns det... Jag ska inte säga jättestarka belägg, men visst belägg för att under 1-2 år innan man kommer i menopaus, alltså man har sin sista menstruation. Och det här är en period som vi då på medicinspråk kallar för perimenopaus. Så finns det en ökad risk för att man kan bli deprimerad. Och den här riskökningen, den ses framförallt hos kvinnor som aldrig någonsin i livet tidigare varit deprimerad. Så att det kan alltså vara så att man har sitt livs första depression under den här perimenopausen. Medans den här tidsperioden förefaller inte på samma sätt vara någon riskperiod för kvinnor som kanske har i bagaget med sig att man haft en eller flera depressioner tidigare i livet. Problemet med det här resonemanget som jag för nu, det är ju att det är förstås otroligt svårt att veta då, är jag i perimenopaus? För man kan ju bestämma när man är i menopaus. Det vet man ju då när man har haft sin sista menstruation. Och det dessutom har gått ett år efter det. Då kan man ju bara räkna ut hur svårt är det då inte att veta när man är i perimenopaus. Och beror mitt mående nu på att jag har kommit in i perimenopaus? Och jag kan säga så här, det är ju liksom inte särskilt mycket hjälp att gå till gynekologen och fråga om man är i perimenopaus. För vi vet oftast inte heller om man är i perimenopaus i efterhand. Men det finns en klassifikation som bygger på att man har följt många kvinnor på deras väg in i menopaus. Och där har man faktiskt gett oss lite granna ledtrådar som jag tänker att man kan ha och haka upp det hela på. Och det är att man säger att när det vid två tillfällen har inträffat att menstruationen har hoppat över, då är man enligt den här klassifikationen i perimenopaus, och statistiskt sett har man då 1-2 år kvar innan man kommer till menopaus.
Räknar ni in också de kvinnor som plötsligt får det lite tätare? Eller brukar det hoppa över innan det blir tätare? Jag tänker då när man liksom inte har tillräckligt med gulkroppshormon.
Ja, man kan räkna in, liksom... men då ska det vara tätare så att det är mer, att det verkligen är mer än en vecka tätare.
Okej.
Men jag tycker att det är det är enklare att tänka att det hoppat över två gånger. Då är det statistiskt sett 1-2 år kvar och då är man i perimenopaus. Sen om så vet ju jag förstås att på individbasis så säger ju det här ändå inte särskilt mycket. Det finns ju vissa kvinnor som har fullständigt regelbunden menstruation och så plötsligt en dag är den borta. Så att det är svårt för oss att förutsäga.
Om vi kommer tillbaka till det här med lågheten och sänkt som du, ordet som du använde. Ska man göra någonting åt det här tycker du? Om man nu misstänker att man är i perimenopaus eller till och med i menopaus eller till och med långt förbi, ska man som kvinna liksom tänka att det här är en del av livet, det här är en del av åldrandet, så här är det, fine?
Det var en väldigt stor fråga i som kanske kräver lite olika svar beroende på var exakt man är i livet och som är svårt att ge något rakt svar på sådär.
Får ge ett krokigt svar?
Jag får ge ett krokigt svar. Nej, men jag tycker väl att alltid när man mår dåligt så finns det väl alla skäl att försöka hitta vägar för att må bättre. Och där finns ju förstås mycket självhjälpssaker som vi kan ta till. Som vi ju alla vet får oss att må bättre. Fysisk aktivitet är ju en jättebra faktor i alla sammanhang. Det är både kul och det får oss att må bra. Men sen så tror jag man ska tänka på hur vi sover ordentligt. Jag tror inte att vi ska dricka särskilt mycket alkohol egentligen heller. Även om det kan vara kännas kul så tror jag principiellt inte att det är bra. Men sen är ju faktiskt sen så finns vi ju här som läkare, både som gynekologer och primärvårdsläkare och psykiatriker, så finns vi ju som ett stöd att vända sig till när man börjar fundera över om det här bara är någonting temporärt eller om man faktiskt har hamnat i en riktig depression som behöver behandlas. Som gynekolog tänker jag ju också förstås, jag träffar många kvinnor som kommer till mig och mår dåligt och har funderingar kring om det här handlar om att det är östrogenbrist och att det här har någon relation till klimakteriet. Och det är väl också en rimlig väg att tänka sig. Men för mig att säga liksom, gör så, först gör man så, sen gör man så och så.
Nej,
gör
men det går inte. Men det finns en verktygslåda då.
Ja, det tycker jag att det gör.
Ja, och den här verktygslådan, den innefattar ett antal olika saker. Ja. Och där kanske man börjar med livsstilen då.
Det tror jag.
Lät som,
och det räknar jag med konkret. Att de flesta kvinnorna gör. Jag menar, nästan alla som jag träffar, de har ju verkligen grävt runt i verktygslådan och provat väldigt mycket innan man drar sig för och innan man tar sig till sjukvård.
Hur är inställningen generellt till antidepressiva läkemedel? Bland de kvinnor som eller det du känner till så att säga. Om man nu jämför verktygslådan, inte den egenhändiga utan den som läkaren kan hjälpa till med, så har vi då, det har du redan nämnt då, vi har antidepressiva och det finns östrogen och så hamnar man, det finns olika läkare och det blir liksom lite svårt kanske som kvinna att veta vem är det jag ska gå till. Eller om jag är i primärvården så blir det ju tydligt. Men vad behöver, alltså, hur vet man själv? Alltså, ska man välja själv eller är det primärvården som ska välja vart jag ska, eller hur går det till?
Ja. Det beror nog lite grann på var man bor i Sverige också, hur det ser ut. Ja, man är i storstadsregionerna så finns det ju många duktiga privatgynekologer man kan vända sig till, och de privatgynekologer tycker jag är fantastiska. De har en vana att både förskriva östrogen och att förskriva antidepressiva läkemedel om så behövs. Men det är ju en rekommendation som inte fungerar om man bor på andra delar av landet där det inte finns så mycket privata vårdgivare, utan där är det väl framförallt primärvårdens läkare som man vänder sig till. Jag träffar ju mycket primärvårdsläkare när jag föreläser, och jag tycker mig se ett ökande intresse för att kunna hantera och ta hand om patienter som behöver hjälp med till exempel östrogenbehandling i klimakteriet. Och det är väl ändå på något vis den naturliga ingångsporten, kan jag tycka.
Mm. Men du tycker inte att man som kvinna ska göra valet själv? Man ska inte själv analysera sig för mycket, utan det är bättre att man så att säga går till, alltså känner man sig låg på ett sätt som inte känns normalt, då ska man söka vård. Och sen ska man inte själv behöva välja vilken typ av vård man behöver, utan det ska man lita på att läkaren kan hjälpa dig med.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Många kvinnor hamnar ju också i det här, man känner sig generellt låg, man kanske sover dåligt och så vidare. Och sen så har man också ett problem med den sexuella lusten, som ju också, det är ju en viktig komponent i livet. Och det blir ju för många, så känns det som att någonting så att säga fattas i det.
Mm.
Hur hänger den sexuella lustens borttvinande ihop med det här?
Ja, jag tror att den gör det på flera olika plan. Dels så tror jag ju att när våra östrogennivåer sjunker och de har varit låga under några år, så får ju många kvinnor besvär med torra slemhinnor i vagina, vilket ju gör att för många så kan ju samlaget, eller sex, det behöver inte vara det vaginalt penetrerande samlag, utan bara sex, kan ju plötsligt bli smärtsamt. Och då kan ju lusten vara sekundär till att man inte tycker att det är lika skönt längre, utan att det bara gör ont, och att det kan göra ont i flera dagar efter att man har haft sex. Men sen tror jag också att det finns en primär faktor, att de här hormonerna, både östrogen och kanske också förstås de testosteroner och androgener som produceras ifrån äggstockarna, att de förstås kan ha direkta effekter i hjärnan som påverkar hur vi känner sexuell lust.
Ja, och vad ska man göra åt det då? Kan ju inte käka antidepp och tro att det löser sig, eller?
Och det är en av de stora biverkningarna med just antidepressiva läkemedel, att det påverkar, ger minskad sexuell lust, och framförallt och i ganska hög omfattning, tror jag, hos de patienter som använder antidepressiva. Men hur ska man göra för att förbättra sin sexuella lust? Ja, det enkla svaret förstås kan man ju tänka är ju att man bistår med en del av de hormoner som man inte längre har efter att man har kommit i menopaus, till exempel östrogen. Vissa kvinnor kan behöva tillägg av andra hormoner, vissa kan behöva tillägg av i form av lite testosteron för att tycka att de kommer tillbaks där de var en gång i tiden. Men sen så är det ju förstås så att ibland handlar det ju om att man kanske behöver
byta partner.
Ja, eller gå sin sexolog och angripa det liksom via andra vägar. Ibland så tror jag att vi gör det lite lätt för oss när vi tror att man kan bara ta en tablett och så ska vår sexuella lust återuppstå. Så är enkelt är det inte alla gånger förstås.
Nej, för jag tänker det här med östrogen, att man kan tillföra lokalt östrogen och få ordning på sina slemhinnor. Ja, men det är ju liksom fixar ju inte skallen. Nej, liksom.
Nej, oftast inte, men man kan komma en bit på vägen där.
Och när du säger andra man kan förskriva andra hormoner.
Det är framförallt testosteron som man funderar kring. Och sen finns det också vissa nya vaginala, mer androgenliknande substanser som man skulle kunna prova i det sammanhanget också.
Ja, och det här med testosteron, vi har ju hört Stefan Arver tidigare och prata om kvinnor och testosteron. Mm. Och då fick man lite grann en känsla av att nej, men det där håller vi inte på med så mycket. Och kvinnor har lite för stor tro på att det är testosteron som liksom är lösningen. Och sen finns det inte så mycket testosteron på kvinnor och tester och undersökningar och så. Hur ska man, alltså om läkarna och gynekologerna ibland inte har jättemycket kunskap om östrogen, som ju liksom ändå är väldigt, väldigt vanligt, hur ska man då träffa rätt när det gäller testosteron? Det känns som en ganska stor uppförsbacke för
mig. Ja, det tycker jag också. Det tycker nog de flesta kvinnor också, för det är ju inte särskilt efterfrågat. Det är det inte.
Nej, men finns det något överhuvudtaget då som det går att förskriva? Så att vi inte pratar om något som bara liksom en klick har tillgång till. För jag vet tyvärr att det finns många kvinnor som köper testosteron eller testosteronliknande preparat på nätet från USA och håller på att mixtra med själva. Och jag måste ju erkänna att jag kanske inte tror att det är den bästa idén alla gånger.
Nej, jag tror nog aldrig att det är särskilt bra att köpa läkemedel via nätet. Det tror jag inte är bra på något vis. Och särskilt inte om det kommer i krämer och sånt där det är ytterst oklart överhuvudtaget hur mycket som tas upp via huden. Så att jag skulle nog aldrig själv våga tänka tanken på att köpa läkemedel via internet. Aldrig.
Nej, men om vi kommer tillbaka till testosteron som finns att förskriva i Sverige.
Ja, med reservation nu för att jag inte har tänkt på frågan på de sista månaderna. Och läkemedel kommer och går i branschen, så är det ju ganska många år sedan nu som det fanns ett testosteronpreparat i Sverige som hade indikation behandling hos kvinnor. Därmed inte sagt att det inte finns testosteronbehandling, men vi fuskar ju lite grann och förskriver vad man brukar kalla för off-label och använder preparat som då egentligen gjorda för män, men försöker att dosera på ett sådant sätt så att vi ska komma in i lämplig på lämpliga koncentrationer hos kvinnor.
Med liksom lågheten, depressionen, hormoner, vad ska man göra och vad tycker du är viktigt att föra fram? Du har en ganska stor publik nu.
Jag tror att man ska tänka att vi vet för det första då alltså att det finns en liten ökad risk att man kan bli deprimerad i samband med att man närmar sig menopaus. Vi vet också att när man får sina klimakteriesymptom, när det här verkligen startar på allvar med svettningarna och vallningarna, så är det också väldigt många kvinnor som får sömnstörningar och sover dåligt på nätterna. Och det kan sekundärt ge symptom av att man känner sig mer nedstämd och håglös än vad man har gjort annars. Jag tycker att om man känner sig nedstämd och håglös och man också har svettningar och vallningar och har börjat vakna på nätterna flera gånger och att man känner sig så där varm som man bara kan göra när man är på väg in eller ur klimakteriet, så tycker jag att det är en rimlig tanke att tänka östrogenbehandling som någonting att prova i första hand. Och först om det inte hjälper och nedstämdheten blir väldigt uttalad, att i andra hand kanske fundera då vidare i andra vägar. Så tänker jag.
Och om man har kommit förbi det här öppna fönstret man har passerat menopaus kanske då med de 10 åren där man brukar säga att nu ska vi inte sätta igång med det. Man gjorde inte det 10 år efter menopaus. Och då finns det ju inga rekommendationer för att man ska sätta igång med östrogen annat än i välja undantagsfall. Hur ska man tänka då?
Då tror jag att jag har svårare att se att vi med säkerhet skulle kunna säga att det är östrogenbrist. Därför att ska vi tro att man kan känna sig nedstämd av någonting, som bör det ju liksom finnas en viss koppling till östrogen. Och kommer man mer än 10 år efter menopaus och känner sig nedstämd, så då tror jag nog att man i första hand får tänka att man är på väg in i en depression. Och att då kanske det är andra typer av behandlingar, då, alltså antidepressiva, som är det som man bör tänka på i första hand. Så för att liksom verkligen... Och sen vill jag också med detta betona att blir man kliniskt deprimerad, så att man verkligen får en depression, då är det alltid antidepressiva som är behandlingen. Det finns många studier där man har försökt att behandla patienter som verkligen får en riktig depression med östrogen, och det hjälper inte. Och det är inte ens så att det hjälper att östrogen har någonting att tillföra, att det skulle förbättra effekten av antidepressiva. Det gör det inte heller. Utan det är så att vid en klinisk depression så ska man behandlas med antidepressiva. Men om man inte har en klinisk depression, utan man känner sig nedstämd, sover dåligt, är i tiden för att komma i klimakteriet, eller till och med har andra symptom och sover dåligt på nätterna, så kan jag tycka att det är rimligt att prova med östrogen.
Och då pratar vi inte om lokalt östrogen.
Nej, då pratar vi
systemiskt.
Alltså. Då vill vi ha det upp i hjärnan också.
Ja. Inge, vi ska runda av det här, men jag tänker också att det är väldigt spännande att försöka förstå då vilka tecken har du på att du håller på och att du har en så kallad, nu sätter jag tummarna i luften, en riktig depression då. Förutom att man inte östrogen hjälper, om man inte ens har provat det. Finns det någon självtest? Eller finns det någon test man kan göra på nätet? Eller vilka frågor ska man ställa sig?
Det är det säkert. Men man brukar ju tala i termer av klinisk eller egentlig depression när man har varit ihållande deprimerad eller nedstämd under nästan hela tiden, i stort sett varje dag, under en period som har varit mer än 2 veckor. Eller att man har känt minskad lust att göra saker och ting som man annars tycker om, nästan hela tiden, i stort sett varje dag under de sista, i minst 2 veckor. Så att en klinisk depression handlar ju om någonting som är väldigt påtagligt, som inte fluktuerar, som finns där hela tiden och som finns varje dag under en viss tidsperiod.
Okay.
Sen så är ju det en bedömning som man förstås bör få av sin primärvårdsläkare, om man misstänker att man har en klinisk depression.
Bra! En sista fråga, det här med att om man aldrig tidigare haft en depression och så att säga är runt de här klimakterieåren, hur vanligt är det att det då dyker upp första gången? För man pratar ju om att siffran är ju ganska hög för kvinnor att någon gång i sitt liv få en depression.
Precis. Så det, på det sättet kan man ju säga att det är ganska osannolikt att man då tillhör den lilla gruppen som inte har hunnit ha en depression innan man kommer dit. Men jag tror väl att man räknar med att ungefär hälften av oss ska någon gång under livet ha haft en depression. Så att det är väl den andra halvan då som kanske...
Så är man, bara för att man har haft det så är man inte säkrad, utan då kanske man till och med löper större risk.
Jag tror att det är så att när det handlar om den här forskningen då som när man försöker verkligen koppla depressionen till den här nedgången i östrogen som sker inför menopaus, så har man väl helt enkelt... haft svårt att urskilja just den perioden som någon specifik riskökningsperiod. Jag tror att kvinnor som har haft många depressioner i livet, de kan säkert också drabbas av en depression under de här åren. Det här, jag tror att det finns också en väldigt stark önskan från vissa forskare att verkligen liksom kunna hitta det här sambandet mellan depression och perimenopaus. Och så hittar man det inte när man, liksom, man gör en stor studie, så hittar man det inte först, och så måste man liksom börja leta i subgrupper. Finns det någon subgrupp som har den här ökade risken, och så hittar man en subgrupp. Så det säger mig lite grann att de har fått leta innan de hittade.
Nej, men för jag tänker att många kvinnor kan ju känna sig låga och ledsna för att liksom fertiliteten är över. Chansen att få barn och liksom att åldrandet är 50-årskris. Det kan ju inte vara någon liksom, en 50-årskris är ju, många upplever ju att man runt den här åldern ändå blir, alltså det händer saker, och bara fylla 50 är ju för många en ganska stor grej. Så jag tänker också att det är väldigt mycket. Men vad jag egentligen hör när jag lyssnar på dig, vilket jag gillar, det är att det här att det är inte östrogenet som är boven. Och det kan jag känna är lite betryggande.
Mm.
Kan vi säga det?
Fast så några kan det säkert vara det.
Ja.
Det är väl vad jag kan säga liksom. Hos några kan det säkert vara det, men om det sen är östrogenet primärt i hjärnan, att det är verkligen liksom det, eller om det handlar om att man kommer in i en period och man sover dåligt, och när man då med östrogenbehandling eller på annat sätt hittar vägar att sova bättre, så mår man också bättre. Så det finns ju ganska starka bevis för att östrogenbehandling förbättrar vår livskvalitet.
Okej. Okay. Mm. Då nöjer vi oss där, Inger.
Jag tror det.
Ja, tusen tack för att du tog dig tid. Mm. Det finns massor med spännande föredrag att lyssna på här. Mm. Och du är aktiv i många olika grupper och sammanhang här på SFOG-veckan. Så att, jag är jättetacksam för att du ville vara med i Klimakteriepodden.
Tack så mycket. Jättekul.
Ja, kanske var det här lite svårt, och jag vet inte hur väl vi känner att vi fick koll på det här. Jag sitter kvar med en hel del frågor som leder mig vidare till Sara Burlin Pellbäck som är legitimerad psykolog. I nästa avsnitt så ska vi tala om vad som händer med oss när vi känner oss nedstämda, har sorg och grubblar. Och hur vet man om man är kliniskt deprimerad eller bara sorgsen? Så då bjuds du på mer kunskap och insikt i det här ämnet och hur man kan hantera det. Blev du sugen på att höra mer om testosteron, så lyssna på Stefan Arver i avsnitt 75. Och jag hoppas att du gillade det här avsnittet och vill lyssna snart igen. Så dela det gärna. Kolla in klimakteriepodden.se och fliken ämnen om du vill se var och när vi talat om vad. Så välkommen också att följa Klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Hoppas du är sugen på att lyssna snart igen. Och tills du är med nästa gång så hoppas jag att du sköter om dig. Ha det så bra och tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.